Det har visat sig gång på gång i historien att de församlingar som har växt och som har gjort en tydlig skillnad i sin omgivning, det är församlingar med en tydlig vision, ett tydligt syfte och en målmedvetenhet som genomsyrar allt från den yngste till den äldste. Jag har inspirerats väldigt mycket den senaste veckan av min gode vän och kollega Håkan Karlsson. Jag vet inte om du läser JP. I så fall har du sett att han och församlingen är nominerade till Jönköpings energispridare. Bland annat har församlingen en fritidsgård som är den enda i kommunen som är öppen på lördagarna. Och där finns mellan 75 och 100 barn. Och fritidsförvaltningen har förvånats över hur orkar ni hålla öppet? Och då säger Håkan och de andra, ja men vi älskar de här barnen och ungdomarna. Och just den här djupa motivationen att vilja vara Jesu händer och fötter mitt i samhället, det är en drivkraft som jag tror gör att Roslets församlingsgemenskap hela tiden växer. Vi här i Skillingaryd, vi är inte någon ny gemenskap. Vi är drygt 100 år äldre än Roslets församlingsgemenskap. Och det är lätt, tror jag, för en 130-åring att liksom blicka tillbaka och minnas gångna tiders väckelser. Gångna tiders sköna gemenskap. Vare sig det gäller musikliv eller den stora skaran av trogna mötesbesökare. Ja, det är lätt att vi lever i en sorts nostalgi. Och så önskar vi, tänk om det kunde komma tillbaka. Och vi ska vi tacka Gud för en rik historia. Och för vad den här församlingen faktiskt har betytt i den här bygden. Men så ska vi inte glömma att vi lever idag. Och vi ska inte blunda för den situationen som vi står inför idag. En situation där kyrkan inte längre är mitt i byn. Där det finns mycket fördomar. Där det finns många trösklar i folks attityd till oss. Kanske högre än förr. Och detta parallellt med att vi de senaste 20 åren har tappat betydligt fler medlemmar än som har kommit till. Och det här hoppas jag föder i dig och mig en god krismedvetenhet. Hoppas det. Och då finns det två sätt att reagera. Den ena är det att tappa modet och att resignera och tänka att ja, vi får backa in i framtiden. Vi får njuta av den gemenskap vi har så länge vi har den. Jag hoppas verkligen att det inte är den vägen vi väljer som församling. Utan att vi väljer den andra vägen, att vi stannar upp. Att vi förstår, ja, det är en kris men också en möjlighet. En möjlighet att med hjälp av Guds ande och med varandras uppmuntran få den här nya visionen, ny inspiration, en ny start. Så att vi på nytt kan göra skillnad här i bygden. Jag tror faktiskt att vi har en vision. En vision som kan bära oss riktigt, riktigt långt. Om du och jag bara låter den här gripa tag i våra hjärtan. Och genomsyra oss och driva oss till praktisk handling. Den här visionen som vi också såg igår. Nära Jesus, nära varandra och nära världen. Och jag skulle bara helt kort idag vill jag att vi stannar upp inför den här visionen och gör det med utgångspunkt ifrån första Thessalonikerbrevet som jag hoppas att många av er har läst under veckan som har gått. Jag vill bara ge en kort bakgrund till det här brevet först. Paulus och hans följeslagare, de hade rest här på den andra missionsresan rakt igenom nuvarande Turkiet. Så kom de här någonstans och så ville de upp norrut. Men det står att Guds ande tillät dem inte att resa in i Bithynien och inte heller åt det här området, utan de fortsatte tills de kom här till Troas. Och där i Troas, där har Paulus en syn om natten. Det står en man från Makedonien, det här området, och säger: kom över och hjälp oss. Och nästa dag så lägger de ut och så kommer de evangeliet för första gången till Europa. Och den första församlingen bildas i Filippi, där har vi Filipperbrevet. Men det blir tufft i Filippi, därför att snart så kommer Paulus och Silas i fängelse efter ett upplopp i staden. Och när de har blivit frigivna därifrån så flyr de. Och så kommer de till Thessalonika. Och där är Paulus i bara 3 veckor. Tänk dig det, 3 veckor. Och där möter han människor i synagogan och ute i de olika hemmen. Och det är en intensiv 3-veckorsperiod. Då Paulus samtalar med människor, han predikar och så grundas det en församling. Men efter de 3 veckorna så kommer det folk ifrån Filippi, judar, och de ställer till med en förföljelse. Så Paulus och hans medhjälpare tvingas att fly till Berea. Och där blir de inte så länge heller, förrän Paulus tvingas att ge sig vidare här till Aten. Och då är Paulus orolig. Hur har det gått för den här unga församlingen? Och så skickar han dit, tillbaka från Aten, skickar han Timoteus tillbaka till Thessalonike för att se. Och så får han bud om, församlingen går vidare. Den står fast. Och jag skulle vilja att vi lyssnar lite kort till de första 20 verserna här. Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Thessalonike som lever i Gud Fadern och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid. Vi tackar alltid Gud för er alla och nämner er ständigt i våra böner. Till vi tänker på vad ni uträttar i tron, hur ni uppoffrar er i kärleken och hur ni håller ut i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför Gud vår Fader. Gud älskar er bröder och vi vet att han har utvalt er. Vårt evangelium kom inte till er bara som ord utan också med kraft och helig ande i fullt mått. Ni vet ju vad vi förmådde göra bland er för er skull. Och när ni hade tagit emot ordet följde ni vårt exempel och därmed Herrens eget under många lidanden. Med den glädje som den heliga ande ger så har ni också blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och Akaja. Ni har fått Herrens ord att höras och inte bara i Makedonien och Akaja, överallt har man hört talas om er tro på Gud. Och vi behöver inte säga någonting. Alla berättar av sig själva om vad vårt besök hos er ledde till. Hur ni vände er från avgudarna till Gud för att tjäna den levande och sanne guden och vänta på att hans son som han har uppväckt från de döda ska komma från himlen, Jesus som räddar oss från den stundande vrede. Nära Jesus. Ja, det fanns en djup motivation och en glädje, en inre drivkraft som fanns där i den här församlingen, i allt de gjorde och i allt de sa. Paulus säger, det är en församling, säger han i inledningsorden här, som lever i Gud Fadern och i Herren Jesus Kristus. Smaka på det. De lever i Gud Fadern och i Herren Jesus Kristus. Det här var alltså inte bara en söndagsgrej, utan det här var en församling, de levde i det här varenda dag. I en förvissning, jag är Guds barn, jag är barn till Gud, han är min far. De levde i Herren Jesus Kristus, medvetna om att det här påverkar allt jag gör i vardagen. Ingenting var undantaget. Och jag är säker på att varenda dag så började församlingsmedlemmarna så här: Gud, vad vill du göra genom mig idag? Jesus, hur kan jag förhärliga dig? Hur kan jag leva för dig? Det är du som bestämmer. Vad vill du göra genom mig idag? Jag skulle vilja att vi tittar lite grann på vers 3. Och så skulle jag vilja att vi skriver om den lite. Vi tänker på vad ni uträttar, hur ni uppoffrar er och hur ni håller ut. Visst är det ett gott betyg. Visst är det ett gott betyg. Men är det något som fattas, eller? Är det någon som upptäcker att det är något som fattas? Ingen som upptäckt det? Ja. Visst fattas det någonting? Alltså, det är inte bara frågan om vad de uträttar och hur de håller ut och hur de uppoffrar sig. Det här tror jag skulle kunna sägas om många frikyrkoförsamlingar i Sverige, inklusive oss i Skillingaryd. Ni har uträttat mycket. Ni uppoffrar er varje vecka i församlingens olika verksamhetsgrupper. Och ni har hållit ut i över 130 år. Fantastiskt. Men visst fattas det någonting. Vad är det Paulus skriver? Vi tänker på vad ni uträttar i tron. Hur ni uppoffrar er i kärleken. Och hur ni håller ut i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför Gud vår Fader. Ser du vilken skillnad det här gör? Alltså, den inre drivkraften. Här var det en församling som bars av en stark vision, en tro på att Jesus kunde göra skillnad i deras vardagsliv. Och som hela tiden gjorde allt de gjorde i den där lilla extra kärleken. Kärleken till Gud, kärleken till varandra, kärleken till Jesus. Och en församling som inte gav upp därför att hela tiden fanns det här hoppet som levde och som går som en röd tråd genom första och andra Thessalonikerbrevet. Jesus ska komma tillbaka. Det är värt allt vi satsar på. Då får vi lön för mödan. Och visst är det så, hörni, att det är den här motivet, den här inre drivkraften som gör hela skillnaden. Och det är något som märks i atmosfären. Det är något som smittar. Det går inte bara på gammal rutin, utan varje dag, varje gudstjänst, varje tillfälle är tillfälle att möta Gud. Att se Gud gripa in, att låta hans kärlek få strömma genom mig lite extra. Visst är det vi önskar ska prägla oss som församling det här året. Visst är det din och min bön. Jag vill bara nämna en sak till som har med detta att göra, att leva nära Jesus. Och det är det som kommer fram i kapitel 4, där Paulus talar om att detta är Guds vilja, att ni ska bli heliga. Du, det här med helgelse, det är ett ord som inte är populärt idag, som sällan nämns. Thessalonika, det var en stad som precis som många andra romerska städer var känd för sin omoral. Redan långt tidigare så var det en som hette Demosthenes, en berömd grekisk talare, som skrev så här: vi har prostituerade för vårt nöje, vi har älskarinnor för kroppens behov, och så har vi våra fruar för att sköta barnen och sköta hemmet. Och i den atmosfären så var det ju inte så lätt att stå emot och liksom att leva ett annorlunda liv. Och därför skriver Paulus mycket till församlingen till Thessalonika om det här med helgelse. Han talar om att Gud vill att vi ska bli heliga, att avhålla oss från all otukt. Att leva ett heligt liv. Och kanske det här också idag är aktuellt för oss. Vi lever i en tid också där alla gränser har suddats ut och där vi lever i motvind. Och där det liksom tas för givet att det inte finns några gränser för sex, för samlevnad och annat. Och här tror jag, här behövs det mot att våga att stå för en livsstil som behagar Gud. Och inte bara följa med. Och därför kommer uppmaningen också till oss. Lev så att ni behagar Gud. Han har kallat oss inte till orenhet utan till helgelse. Och det är upp till vaken av oss att rikta strålkastaren mot mig själv och fråga: Gud, vad betyder detta för mig i min situation? Vi skulle kunna säga mycket mer om det här, men bara lite kort om det här med nära varandra. Och jag älskar en vers från kapitel 3 där det står så här i vers 12. Och där ber Paulus för församlingen: måtte Herren låta er kärlek till varandra och till alla människor bli rik och överflödande som vår kärlek till er. Måtte vår Herre låta er kärlek bli rik och överflödande till varandra. Alltså inte snålt, inte sådär lite grann, utan vrid på kranen för fullt. Spara inte på kärleken. Låt Guds kärlek strömma genom er till andra. Och när han skriver till dem sen i andra Thessalonikerbrevet så tackar han Gud. Han säger i kapitel 1 och vers 3: er tro växer ständigt och den kärlek ni alla hyser till varandra blir allt större hos var en av er. Hörrni, det är min bön det här året. Det är därför vi har satt upp det här målet att vi ska ha en uppmuntrande atmosfär. Min bön är att vår kärlek till varandra det här året ska bli bara större och större. Att det ska vara som att vi vrider på en kran av uppmuntran, av omsorg om varandra. Det blir 10 gånger lättare att uppmuntra än att ge kritik. Och det är varje gång som vi måste ge en kritik, att vi ger det i kärlek på ett konstruktivt sätt för att hjälpa någon vidare, inte för att skälpa. Det är min bön. Och låt oss göra det till vår bön att det får bli så här. Och där tror jag basgrupperna är något suveränt, där vi har tillfälle och möjlighet att i en lite mindre gemenskap bara ösa uppmuntran, kärlek till varandra och hjälpa varandra i vardagen. Jag tror att det här är så viktigt. Jag skulle också vilja ta det med till den sista kapitlet här, där Paulus i slutet ger några kort uppmaningar. Han säger till exempel i vers 11 i kapitel 5: trösta och bygg upp varandra som ni också gör. Och sen vidare: vi vädjar till er att sätta värde på dem som har det tyngsta arbetet bland er, som står i spetsen för församlingen och vägleder er. Visa dem den största kärlek och uppskattning för allt vad de uträttar. Håll fred med varandra och så vidare. Alltså de som vi bad för här nu. Hur viktigt är det inte att visa uppskattning för varenda en som har gått in i någon uppgift? Visa dem kärlek, visa dem uppskattning. Heja på varandra. Jag tror att det här är viktigt. Visa dem uppskattning och kärlek. Stöd de svaga, står det. Uppmuntra de motfällda. Ha tålamod med alla. Sträva alltid att göra gott mot varandra och mot alla andra. Vilka uppmaningar. Tänk om vi tar till oss detta så att vår kärlek till varandra blir ännu mer konkret och tydlig. Och visst är det en sån atmosfär som vi längtar efter. En atmosfär där vi inte baktalar, där vi inte talar om någon annan, utan vi talar till varandra i mycket högre grad. Och när vi talar till varandra så är det för att till 90% uppmuntra varandra, och kanske de där 10% kan det behövas en tillrättavisning eller en konstruktiv kritik. Men då kommer den in atmosfär av kärlek. Och då blir det 10 gånger lättare att ta emot. Det är min erfarenhet. Är vi med på det? Amen. Till slut då bara ett par ord om det sista här. Nära världen. Och här skulle jag bara vilja kommentera kort två verser. I första Thessalonikerbrevets 1 och vers 8 så står det: ni har fått Herrens ord att höras. Och inte bara i Makedonien och Akaja, överallt har man hört talas om er tro på Gud. Och vi behöver inte säga någonting. Jag tycker det är rätt suveränt. Överallt har man hört talas om er tro på Gud. Vi behöver inte säga någonting. Alltså ryktet om den förvandling som hade ägt rum i Thessaloniki, den bara spred sig. Och överallt pratade man om det. Det spred sig som en löpeld. Och då har jag en fråga. När andra pratar om Skillingaryds missionsförsamling, vad säger de då? Vad är ryktet om Skillingaryds missionsförsamling i bygden? Och det här ryktet, det tror jag är någonting som du och jag i allra högsta grad kan påverka. Vad säger man om oss? Om du och jag lever riktigt nära Jesus, riktigt nära varandra och i kärlek till våra grannar och arbetskamrater, så att de ser att ditt och mitt liv är annorlunda, men också att Guds kärlek bara strömmar genom oss, då kommer ryktet att gå, inte bara här i bygden utan till andra platser också. Skillingaryds missionsförsamling, det är en församling som bryr sig. Det är en församling med en varm atmosfär. Det är en församling där människor är så glada. Det är en församling där människor pratar så väl om varandra. Det är en församling där man bara känner sig så välkommen när man kommer in genom dörren. Ja, det är en församling där jag skulle vilja vara med. Du och jag kan påverka så att det blir ryktet. Jag vill att mina barn och ungdomar ska finnas med på de här samlingarna. Jag är nyfiken själv på vad är det som gör sån skillnad. Jag skulle vilja gå med. Jag skulle vilja gå med i en alfagrupp. Jag skulle vilja veta mer om den här tron och kärleken som är drivkraften i Skillingaryds missionsförsamling. Jag skulle vilja vara med. Tänk om det ryktet får sprida sig. Och så en vers till. Och nu är jag snart inne för landning här. Och det är kapitel 4, vers 12. Han säger i vers 11: sätt er nära i att leva lugnt och stilla, sköta ert eget och arbeta med era händer så som vi har föreskrivit er. Lever ni på det sättet, vinner ni det utomståendes aktning och blir inte beroende av någon. Lever ni på det sättet, så står det också i en annan översättning, så väcker ni respekt hos de utomstående och lider inte brist på något. Och här Paulus talat både om det här med helgelse och också om en arbetsetik i vardagslivet som vinner respekt. För visst är det så. Det mesta av din och min vakna tid, vad tillbringar vi den? Inte här i kyrkan. Det är väldigt lite. Utan det mesta tillbringar vi på vår arbetsplats och i våra hem. Det är ju där som det märks vilka vi är. Och då är frågan, när människor pratar om oss, väcker vi respekt hos människor som inte är med i församlingen? Där de hör om oss, ja, han eller hon, titta på hur de jobbar. Titta på hur de uppför sig på arbetsplatsen. Titta på den omsorg de visar. Titta på hur schyssta de är mot varandra. Det väcker respekt. Hur ser ditt liv ut där i vardagen? Är det ett liv som väcker respekt? För Paulus säger ju på ett annat ställe att du och jag är ett brev som blir läst varje dag av människor i vår omgivning. Och det är kanske den närmaste Bibeln de någonsin kommer. Vad läser de hos dig och mig? Ja, visst vill vi vara en församling som gör skillnad i vår bygd. En församling som märks, som utmärker sig. Därför att vi lever så nära Jesus att han blir synlig genom allt du och jag säger och gör. En församling som lever så nära varandra att det blir en uppmuntrande atmosfär. Där basgrupperna är små oaser dit man gärna vill komma, dit man längtar. Att vi får komma med våra bördor, våra bekymmer, och så får vi nytt mod i vår vardagsvandring. Och en församling som lever så nära världen att människor blir nyfikna. Vad är det de har som jag inte har? Jag hoppas att du är stolt över din församling och över den här gemenskapen som vi faktiskt har. Och att vi alla längtar efter den här ska få växa på alla håll och kanter, på djupet, på bredden, på höjden. Och nu vill jag inbjuda oss till en överlåtelse. Och jag skulle vilja att ni på, i ljudgruppen sätter på ta fram den här andra powerpointen om våra målsättningar. Låt den rulla. Och så skulle jag vilja att om du känner att det här är en överlåtelse, jag är överlåten till den här visionen. Jag är överlåten till den här visionen. Jag överlåter mig till de här gemensamma målsättningarna som vi har beslutat om. Jag tror på det här. Jag tror på vår församling. Och att vi ska vara ett redskap för Gud det här året. På olika sätt. Och att Jesus ska bli synlig genom oss. Och jag vill inbjuda dig att som ett tecken på detta stå upp inför Herren och säga ja. Herre, här är jag. Jag kan inte göra allt, men jag kan göra något. Och jag vill att mitt liv det här året ska få peka på dig ännu tydligare. Ännu mer än tidigare. Är det din bön, så stå upp tillsammans med mig inför Herrens ansikte. Och gör det som en överlåtelse åt Herren. Herre, du ser vaken av oss. Herre, du vet om vår längtan att få vara en församling som lever nära dig. En församling som lever nära ditt hjärta, Herre. Jesus, vi vill vara präglad av dig. Vi vill att du ska forma oss vaken, Herre. Till att bli mer lika dig. Och Jesus, vi önskar att vi ska få leva ännu närmare varandra under det här året. Att vi ska få en ännu mer uppmuntrande atmosfär i vår församling. Där vi kan stötta varandra, uppmuntra varandra. Bära varandras bördor. Herre, jag ber dig att vi ska få ett par alfagrupp, ett par basgrupper till i vår församling. Att de som finns ska få välkomna fler. Jag ber dig här att vår bibelläsning skulle få bli regelbunden och att vi tillsammans ska få tränga in i ditt ord. Och Jesus, jag ber dig att vi det här året också ska få se en rörelse utåt. Herre, att vi ska få bjuda med någon vän till någon gudstjänst. Vaken av oss. Herre, att vi ska få med människor till den här alfagruppen där vi har prövat på kvällen nu på torsdag. Att ungdomar ska få pröva på att få åka ut och känna dig på olika sätt. Få bli uppmuntrade. Jesus, du ser vår längtan. Du ser också vår svaghet. Vi klarar inte det här i egen kraft. Vi behöver dig, helig ande. Kom, fyll oss. Tänd oss. Sänd oss. I Jesu namn. Amen.